Det är torsdagen den 8 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt. Förra året var det ju som bekant val i Sverige. En del av lyssnarna kanske kan dra sig det till minnes. Det blev ett jämnt val som slutade med en knapp seger för det borgerliga blocket med stöd av Sverigedemokraterna, det som idag kallas Tidöpartierna. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet gick framåt, övriga partier bakåt. Och den gamla borgerligheten som den såg ut under alliansåren nådde sitt sämsta resultat på många år. Varför gick då valet som det gick? Vad rörde sig i väljarnas huvud när de väl la sina röstsedlar? Och hur ska man tolka resultatet? Det ska vi prata om idag utifrån gedigen kunskapsgrund. Jag har nämligen med mig Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med särskild inriktning mot valforskning. Varmt välkommen hit, Henrik.
Ja, tack så mycket.
Och du leder också det svenska valforskningsprogrammet. Du kan kort börja berätta om VALU och valforskningsprogrammet. Vad är det för olika saker?
Ja, om vi börjar med valforskningsprogrammet så är ju det ett forskningsprogram som rullar på ända sedan början av 1950-talet. Ända sedan den tiden och Göteborg var en högskola. Mm. Och det är ju där vi har våra långa, långa serier av undersökningar. Sen VALU, eller vallokalsundersökningarna, det är ju ett samarbete som drogs igång 1991. Ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet och Sveriges Television. Och det är... För några veckor sedan presenterade vi en bok där vi analyserar alla Sveriges Televisions vallokalsundersökningar samlat ända från 1991 till 2022. Det har ju blivit 17 stycken. Mm. Så, och naturligtvis ingår ju analyser av 2022 års val.
Just det. Så. Hur länge har du själv jobbat med det här?
Ja, jag firar väl 30 års jubileum egentligen som valforskare. Mm. Det var 30 år sedan jag kom in på forskarutbildningen i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Och just den här VALU, kan du bara börja, hur många är det som svarar på den och hur svarar man på den? Hur går det till?
Ja, det som skiljer vallokalsundersökningen från nästan alla undersökningar är ju att den görs på plats ute vid 160 vallokaler. Både veckan före valet men också under valsöndagen på plats. Så att det är 160 distrikt som mäts och väljarna som går förbi och vill vara med i vallokalsundersökningen och fylla i en liten enkät som bara är en A4. Mm. Tvåsidig A4 med frågor. Mm. Och det är en valundersökning i miniatyr kan man säga. Den tar några minuter att fylla i. Och det är den som används då. Mm. Och vi kan då analysera den direkt, omedelbart. Det som de flesta associerar VALU med, det är ju att vi använder den för att göra en prognos klockan 8. Mm. När vallokalen har stängt.
Just. Själv har jag aldrig blivit tillfrågad, men hoppet lever varje gång jag går och röstar. Då ska jag bli väldigt frank. Varför gick valet som det gick? Varför vann högern? Finns det något svar på det?
Ja, det finns inte ett svar på det och det beror ju på att det var så jämnt. Mm. Det finns väldigt många olika berättelser som man kan använda för att förklara. Men en huvudförklaring, ja, man kan börja med att säga att högern borde inte ha vunnit. Om man tittar på statsvetenskapliga teorier om väljarbeteende så borde ju inte högerpartierna ha fått de där 45 000 extra rösterna som krävdes för att ta initiativet. Och vad grundar jag det på? Jag grundar ju det på hur opinionsläget såg ut före valet, populariteten hos de två kandidaterna, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Väljarnas syn på hur den sittande regeringen hade presterat både när det gäller Ukraina-kriget, covid och även när det gäller den svenska ekonomin. Alla sådana faktorer pekade emot att det skulle vara fortsatt S-ledd regering efter valet. Men vad hände då? Ja, jag tror mitt bästa svar om jag måste ge ett är väl att högerpartierna lyckades omdefiniera klimat- och miljöfrågan så att den handlade mer om energi och kärnkraft. Mm. Och det gjorde att miljö- och klimatfrågorna inte var särskilt högt på dagordningen bland väljarna. Utan det var energipriser, drivmedelspriser och, den, och kärnkraft. Obegripligt nog, kärnkraft som dominerade. Och det var de berättelser som fick fäste, framförallt under sista veckan.
Varför var det obegripligt att kärnkraft dominerade? Eller blev...
Ja, jag säger obegripligt eftersom det finns ju en lång forskningstradition vid Göteborgs universitet som nästan höll på att dö ut, som handlar om att mäta kärnkraftsattityder och kärnkraftsopinion.
Mm.
Och det var ju fullständigt iskallt för bara några år sedan.
Men att du säger att högern lyckades få valet att handla om det. Putin var ju lite inblandad också i att valet kom att handla om energipriser, tänker jag. Alltså att omvärldsläget förändrades.
Ja, och där vann väl då högerpartierna egentligen opinionsbildningen där. För att medan Magdalena Andersson hävdade att det här var Putinpriser och skyllde priserna på invasionen av Ukraina, så var det snarare berättelsen om att de rödgröna har lagt ner kärnkraften, och hade de inte gjort det så hade elpriserna varit betydligt lägre än vad de var. Mm. Och det, uppenbarligen så var det en berättelse som många väljare kunde återberätta för varandra under valrörelsen. Och det är väl en delförklaring då. Man hade agendan med sig in i valrörelsen. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ibland brukar man kalla val för någonting. Skulle man kunna kalla det här för energivalet eller kärnkraftvalet eller något sånt där rent av?
Ja, i vår rapport som kom förra hösten från valforskningsprogrammet så har vi döpte vi valet till energivalet 2022. Vi har ju döpt alla val sedan 1866.
Mm.
Så det är vår hittills bästa... Jag har ingen anledning att sitta här och ändra mig när det gäller den punkten. Mm. Utan energi- och kärnkraftsfrågorna var... väldigt högt på dagordningen och spelade väldigt stor roll för blockbytare, precis, framförallt under sista veckan.
Mm. Vi ska återkomma till de här blockbytare. Jag ska bara fråga, plånboksfrågan anses ju traditionellt vara jätteviktig i svenska val, att det är det som väljarna tänker på, den ena plånboken. Hur viktigt var det den här gången och vem vann på det?
Ja, det finns ju en rätt tung berättelse om att det handlar om plånboksröstning i det här valet. Men vi kan ju inte se, åtminstone inte än i de analyser vi har gjort, att 2022 års val skulle sticka ut på något sätt när det gäller plånboksröstning. Utan det är, mönstren ser ungefär ut likadant. Och om något så har vi ju en fallande trend när det gäller plånbokens betydelse för väljarbeteendet. Om man frågar väljarna själva i alla fall.
Mm.
Och oftast brukar det vara landets ekonomi brukar vara mycket, mycket viktigare. Så bedömningar som väljarna gör av hur aktiebolaget Sverige går. Den landets ekonomi brukar vara mycket viktigare än att titta ner i plånboken. Men det är, the jury is out när det gäller den frågan. För att vi har ju även andra undersökningar som vi kommer att analysera. Som kan sprida ytterligare ljus på frågan om plånboksröstning. Men jag tror det här med... elpriser, drivmedelspriser, det var en klangbotten, det är jag övertygad om. Inte säkert att vi kommer kunna se det strukturellt i våra undersökningar, utan där är det mer den ideologiska komponenten som handlar om energi och kärnkraft snarare som är utslagsgivande.
Det var ju ett jämnt val som jag sa. Om man tittar på de nya blocken då, så var det faktiskt bara två mandat som bytte block mellan 2018 och 2022. Vilka väljare var det som valde Tidöpartierna som hade valt de rödgröna plus inklusive Centern förra gången? Vad vet vi om dem som bytarna så att säga?
Ja, som du säger så var ju blocken i princip jämna. Det var ju två oavgjorda val om man tittar på de här nya blocken i svensk politik. Mm. Både 18 och 22. Nästan ingen skillnad alls. I ett parallellt universum så har vi nog andra valutfall.
Mm.
Men det som hände var ju att andel väljare som bytte från vänsterblocket till högerblocket, det var 8,4%. Samtidigt som väljare som tog andra vägen bytte från högerblocket till vänsterblocket, 6,7%. Det var ju rörelser över blockgränsen från båda håll. Men den här lilla, lilla skillnaden fällde ju avgörandet till högerns fördel. Och det är ju, grovt sett kan man säga att det är, de yngre väljargrupperna, finns det en större övervikt av blockbytare som gick till höger. Medan det är bland äldre, 60 plus, övervikt av blockbytare som gick till vänster. Så det ser, och det är kanske någonting som man måste vara väldigt noggrann med att tala om. Att generella allmänna trender säger väldigt lite om vad som händer i svenskt väljarbeteende. För att ideologiska vindar och vänster- och högervindar blåser väldigt olika i olika grupper just nu. Så att det, väljarna är verkligen på vandring och vi ser verkligen en stor strukturell förändring i svenskt väljarbeteende.
Jaha, det låter ju väldigt intressant. Vad är det för strukturell förändring? Går det att utveckla mer?
Ja, man har ju pratat efter valet att det var att unga väljare har gått och blivit konservativa. Och det var de unga förstagångsväljarna som avgjorde. De har blivit höger.
Mm.
Men om man tittar lite närmare på det där och delar upp det även på kön så ser man en väldigt tydlig och stark könspolarisering.
Mm.
Det vill säga vi ser en tydlig högervind bland yngre män framförallt. Men vi ser också väldigt tydliga vänstervindar, särskilt om vi går några val tillbaka. Bland yngre och medelålders kvinnor till exempel. En mycket tydlig vänstervind.
Mm.
Så vi har högervind bland män och vänstervind eller stabilitet ideologiskt bland kvinnor. Och sammantaget gör vi detta att vi slår ju nya rekord när det gäller att kvinnor och män har aldrig i Sverige röstat så olika.
Mm.
Som man gjorde 2022.
Och där har vi sett då i många andra mätningar, vi har pratat om det många gånger i podden. Jag vet inte, vad säger juryn här? Är den fortfarande ute och överlägger eller finns det några tydliga svar vi har där? Varför det skiljer så mycket mellan kvinnor och män, mer än det har gjort historiskt?
Ja, men könspolariseringen beror ju nästan helt på att män och kvinnor har i allt större utsträckning olika åsikter i politiska sakfrågor.
Mm.
Och gör i allt högre utsträckning olika prioriteringar när man ställer frågor om vad som är viktigt. Och det är väl signifikativt då för den vinnande koalitionen här på högersidan att de frågor som liksom gjorde så att bägaren rann över och det hamnade på högersidan i valet 2022, det var ju frågor om lag och ordning, energi och kärnkraft, migration, invandring, den typen av saker. Och det är också frågor som är mycket högre prioriterade bland män än bland kvinnor.
Mm.
Medan saker som sjukvård, skola, klimat, miljö, den typen av saker, mycket högre prioriterat bland kvinnor. Så att det var också en väldigt stor, större skillnad än vad jag har sett i mitt 30-åriga forskarliv när det gäller den typen av saker.
Just det. Inom MUF och numera Moderaterna brukar man lite internt säga att det handlar om tjejerna mot killarna. Och det verkar göra all svensk politik. Och den här gången vann killarna.
Ja, det var de partier som uppfattades som bäst på de frågor där män prioriterar högt. Som gick vinnande ur den här striden. Men det var ju väldigt nära. Så att, om man nu tror på parallella universum så i många av de här parallella universerna så var det Magdalena Andersson som vann.
Mm. Nu har vi ju fått, det har vi redan konstaterat, partierna har bytt lite plats och vi har fått nya block. Är väljarna bekväma med de här nya blocken? Att partierna samarbetar med varandra? Går det att säga någonting om det?
Det är inget som vi kan se i de här analyserna än. Du får väl framtiden utvisa hur väljarna utvärderar Tidö-samarbetet. Och här är ju Tidö-avtalet i sig ett viktigt dokument som vi statsvetare kan så här, jämföra verkligheten mot. Det finns, tror jag, bland väljarna som röstade på Tidö-partierna. Det finns en väldigt... man har investerat ganska mycket förtroende och förväntningar i att regeringen ska föra en viss politik. Det är ju väldigt tidigt än på mandatperioden. Så den utvärderingen kommer ju naturligtvis bli central när vi rör oss fram mot nästa val 2026.
Men tänk på sådana saker, exempelvis är det så att har moderata väljare exempelvis blivit mer sympatiskt inställda till Sverigedemokraterna när och vice versa när partierna samarbetar? Kan man se några sådana effekter?
Absolut, det är så. Partianhängare brukar följa efter. Även om partiidentifikationen är så stark bland svenska väljare. Så om politiska ledare pekar och går i en viss riktning, bestämmer sig för att samarbeta med andra partier, så brukar också antipartier mjukas upp. Mm. Det finns fortfarande väldigt starka antipartier mot Sverigedemokraterna, bland moderata anhängare till exempel. Men de tinas upp, så det är inte riktigt lika frostigt som tidigare. Så vad politiska aktörer gör på elitnivå i partierna och vad partiledarna säger och vilka, ja, vad man signalerar i form av samarbete och närmanden till andra partier, det spelar absolut roll.
Några frågor om sakfrågeagendan. Ja, det är väl delvis uppenbart vad som förändrades mellan 2022 och 2018, men vad finns att säga om det? Finns några findings där du tycker det är särskilt viktigt att lyfta fram?
Ja, den stora skillnaden mellan 2018 och 2022 är ju frågan om lag och ordning.
Mm.
Som ju är mycket högre på dagordningen. Och det följer ju på, det är ju både opinionsbildningen i den riktningen, men också en verklighet som har drabbat oss med mer av gängkriminalitet och skjutningar som väljare blir väldigt bekymrade och oroade för. Så att det är väl den stora skillnaden. Men sen har du ju då samtidigt migrationsfrågan inte lika viktig den här gången. Men energi och kärnkraft då, rekordviktig, det var ju den som ökade mest. Och sammantaget när man ser på agendan så är det ju lag och ordning och energi och kärnkraft som aldrig har legat så högt på dagordningen i ett svenskt riksdagsval.
Mm. Pandemin då, som ändå var det en minst sagt dominerande händelse under mandatperioden, kan man se den, kan man spåra den i väljarna tänkte inför valet?
Ja, vi har ju ställt en fråga om det i vallokalsundersökningen, och det är, vi frågar ju då om bakåtblickande då, hur väljarna bedömer regeringens prestationer när det gäller ekonomin. Och den här gången fick vi också fråga om coronapandemin och även Ukraina-kriget. Och på alla dessa punkter så är ju väljarna väldigt, väldigt nöjda.
Mm.
Utvärdering bakåt brukar ju i traditionell väljarbeteendeforskning brukar ju vara en väldigt viktig, framförallt när det gäller ekonomin och ekonomiska bedömningar, brukar ju vara väldigt, väldigt viktig för att förklara varför regeringar sitter kvar eller varför regeringar inte sitter kvar.
Mm.
Så att, om man bara ska titta på de faktorerna så är det ju naturligtvis märkligt att det blev regeringsskifte. Mm. För det strider mot de teorier som utvecklats under lång tid.
Ja, jag jobbar ju på en tidning som tillhörde den dåvarande oppositionen. Till och med jag är nöjd med regeringens covid-strategi. Inte alla på redaktionen kanske, men det är ändå en sak jag har räknat på, att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna, Stefan Löfven var ju då, hade så mycket opinion bakom sig då, men det har liksom inte betalat sig i form av. Men det kanske är så att pandemin är över, man vet inte vad som väntar. Väljarna tackar kanske inte.
Mm. Nej, men allting förändrades ju i ett slag egentligen den 24 februari, för att dagen efter skulle ju Coronakommissionen presentera sin slutrapport, som ju också innehöll en hel del kritik. Men den kom ju helt bort när Ryssland invaderade Ukraina. Det betydde att det blev ingenting om coronapandemin och utvärderingen av den i valrörelsen. Det kanske det kunde ha blivit mer av om inte Ukraina-kriget kommit.
När det gäller sakfrågor, alltså man brukar tala om ägarskap då, att vissa partier är då starka i vissa sakfrågor. Såg vi några signifikanta skillnader mellan 18 och 22 där i det ägarskapet? Byttes det på några håll?
Sakfrågeägarskap, det vill säga vilka partier som väljarna bedömer har bäst politik på olika områden. Det är ju saker som är väldigt, väldigt stabilt över tid. Så att de fighter som man kan kika på, det är ju vem av Socialdemokraterna och Moderaterna som vinner ekonomin.
Mm.
Den här gången var det inget byte där, utan Socialdemokraterna vann den. Var det Moderaterna eller var det Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna som vann kampen när det gäller integration, migration? Ja, den här gången var det Sverigedemokraterna. Det brukar vara den här typen av matcher. Vem vinner skolan? Är det Liberalerna eller är det Socialdemokraterna? Där har vi sett några byten i närtid. Vi vann väl Socialdemokraterna den här gången också där. Men annars så brukar det vara väldigt stabilt, och det är en väldigt partierna får inte slarva med, om man nu äger en sakfråga, som till exempel Miljöpartiet gör med Meren.
Mm.
Så får man absolut inte slarva bort den, för att det är guld värt när man möter väljarna i valrörelser.
Mm. När du tittar på resultatet, all den data ni har, är det någonting som du tycker framstår som en gåta? Eller är allting ungefär rimligt och förklarbart utifrån de gängse teorier och kunskapsmassa som fanns innan?
Ja, både ja och nej. I någon slags... I en mening så är det väldigt lätt att förklara varför högern vann. Och det har ju med valrörelseagendan att göra. Moderna valrörelser avgörs mycket av vilka sakfrågor som hamnar högt på agendan. Det är mycket en agendakamp. På de frågor där man själv, där väljarna har förtroende för ens politik och tycker den är bäst. Det är de frågorna som måste upp så högt som möjligt på valrörelseagendan. Och det lyckades högern med. Och lyckades också ta tillvara på de möjligheter som fanns. Så att i den dragkampen så är det ju lätt. För det här med att bedriva opinionsbildning under valrörelser och försöka ändra människors uppfattningar och sätt att tänka, det är ju ganska lönlöst. Utan det handlar mycket om att försöka påverka vilka frågor som väljarna har högt upp bakom pannbenet just när de slutligen bestämmer sig.
Mm.
Och hade man då kört valrörelsen i repris, om du tänker att man har vridit upp lite grann, om det hade handlat lite mer om miljö, klimat, välfärd, sjukvård, så hade de där 45 000 rösterna som skilde till slut, de hade ju snabbt försvunnit bort och det hade kanske tippat över på vänsterkanten istället.
Kanske en spekulativ fråga, men jag vill ändå höra vad du tänker. Pandemin satte fokus på det offentliga åtagandet, det gemensamma starka samhället, alltså starka traditionella socialdemokratiska värden inbillar med att vi har en sjukvård som finns till för alla, som fungerar och så vidare. Skulle man kunna tänka sig att Socialdemokraterna hade kunnat utnyttja det bättre, eller om pandemin hade inträffat närmare valet hade det kunnat förändra? Vad tänker du om det? Min idé är liksom att pandemin hann bli lite bortglömd emellan.
Ja, det finns många frågor att ställa om den socialdemokratiska kampanjen. Jag tror att en berättelse som vi får nagelfara lite mer, det är väl att Socialdemokraterna har ändå förde en ganska passiv valrörelse där man inte gick på offensiven egentligen. Man trodde helt enkelt att Magdalena Anderssons popularitetsförsprång, förtroendeförsprång och väljarnas bedömningar av regeringspolitik, att det skulle räcka hela vägen.
Mm.
Och det hade det kanske gjort om valet varit några dagar tidigare. Men det finns en passivitet där. Det är nog mycket socialdemokratisk politik som faktiskt aldrig rullades ut, för att man valde att ligga lågt helt enkelt. Och sen kom ju det här elstöd, det stora elstödförslaget för Socialdemokraterna. Det är överraskande nog, när jag tittar tillbaka på valrörelsen, det kom väldigt tidigt, kom redan den 17 augusti. Mm. Det här med 30 miljarder till företagen, 30 miljarder till hushållen, elstöd. Det var väldigt illa tajmat nu när man tittar tillbaka på valrörelsen. Vad hade hänt om det utspelet istället kommit sista veckan? När det är så här jämnt så kan ju precis vad som helst egentligen tippa.
Jag tror Socialdemokraterna också räknade ganska mycket på att SD skulle vara den sjunkande stenen på andra sidan. Att man fick den här situationen där man då var icke-SD så att säga och handlade dit för SD. Men uppmålet så räckte inte det heller. Jag tror att de tänkte så, men jag är inte säker.
Ja, och det syns ganska tydligt i vallokalsundersökningen också. Just de frågor där det faktiskt fanns en relativt stor åsiktsgemenskap mellan Tidöpartierna. Lagordning, kärnkraft, energi och migration. Just på de områdena så ser vi en betydligt mer tajt väljargrupp som stöder de partierna. Medan det spretar mer på vänstersidan. Och det är möjligt att det också har en bäring här på förklaring varför det gick som det gick. Att Kristerssons, på min sida om politiken som Kristersson hela tiden sa, uppfattades till slut under sista veckan som mer sammanhållen, mer tajt åsiktsmässigt än vad den rödgröna sidan gjorde.
Vilken roll spelade partiledarna den här gången? Brukar de spela roll förresten?
Nej, de brukar inte spela så stor roll. Det kryper långsamt upp när vi tittar på, går tillbaka till 1979 när vi har de första mätningarna egentligen av partiledarpopularitet, så kan vi se. Det betyder lite mer hela tiden. Tittar vi på valgasundersökningen så är det ju det är liksom rekord när det gäller andelen väljare som tycker att partiledaren hade stor betydelse för röstning. Och det är ju framförallt Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson som driver det sambandet.
Mm.
Men totalt sett så är det ju när partier byter ledare, det är då de verkliga partiledareffekterna äger rum. Nära in på ett val är det rätt svårt att hitta partiledare som är ordentliga dragplåster eller sänkan för sina partier.
Mm.
Generellt sett. Några kan du hitta. Och Jimmy Åkesson förklarar ju väldigt mycket av Sverigedemokraternas popularitet. Han är ju i särklass. Och nu slog han till och med Fredrik Reinfeldts rekord från 2010. Jimmy Åkesson är nu den partiledare i Sverige, i alla fall under den här perioden som vi har undersökt, som haft störst andel väljare som nämnt partiledaren som viktig förklaring.
Lite underrapporterat skulle jag säga. Att Jimmy Åkesson har en, eller tycker, kan jag tycka för mitt horisont, du kanske hör det ofta, men...
Ja, alltså eftersom det är oftast, när man presenterar den här typen av böcker så är det ju oftast kapitlet om partiledarnas betydelse som människor vill höra mer om. Så att, ja, nej, men vi rapporterar, allting är ute, allting går att ladda ner.
Jag menar inte er, jag menar vi i media, att vi inte har förstått.
Varför vissa saker koms ihåg och annat glöms bort, det frågar jag mig själv.
En sak som jag tycker är jätteintressant, det var siffror som SCB publicerade bara några veckor sedan som visar att valdeltagandet gick ju ner lite, men det gick ner olika mycket i olika grupper, och utlandsfödda gick det ner mest. Och vi vet ju då att utlandsfödda traditionellt har röstat, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har varit starka där exempelvis, medan andra partier inte har varit lika starka. Så jag tänker på när valet var så här jämnt så kan ju mycket väl det ha avgjort valet. Nu tittar du, valet besvaras ju förstås av folk som väl går och röstar, men vad tänker du om det valdeltagandet just utlandsfödda? Vad finns det att säga om det?
Ja, valdeltagandet är ju egentligen ett mått på social integration. Liksom. Ju mer socialt integrerad du blir, lär dig språk, går in på arbetsmarknaden, utbildar dig. Varje steg du tar in i samhället gör att du också ökar din benägenhet att rösta i val.
Mm.
Så att det är ingen nyhet att svagt socialt integrerade grupper röstar i lägre utsträckning. Sen är det ju en stor del av förklaringen till varför valdeltagandet sjunker mest i de här grupperna är ju att det kommer till nya grupper som tidigare inte har röstat, som haft rösträtt. Så det är många utrikesfödda som hade rösträtt för första gången i samband med 2022 års val. Så det är också en faktor att ta hänsyn till. Det kommer bli tyvärr ganska svårt att undersöka det du var inne på där, nämligen om en ökad mobilisering i den gruppen hade kunnat vända. Hade kunnat avgöra valet till på något annat sätt. Och det beror ju på att den här typen av grupper brukar ju heller inte vara särskilt benägna att vara med i den här typen av frågeundersökningar.
Mm.
Så att det handlar om att försöka göra uppskattningar med hjälp av offentlig officiell statistik helt enkelt över valdeltagandet. Och det kan vi göra bättre i Sverige nu för tiden eftersom vi har så kallat totalräknat valdeltagande sedan några år tillbaka.
Vilket innebär
att röstlängderna är inskannade så att vi kan göra väldigt noggranna analyser av hur valdeltagandet ser ut i olika grupper och på olika platser.
Precis. Och jag kan säga då att jag har ju haft representanter både för Moderaterna och Socialdemokraternas valanalys och valutvärdering hos mig på den tidigare. Och båda har pratat om det här. De har ju förstås inte den data du sitter på, men de gör ju spaningar från sitt håll och pratar just om det här mobiliserade. Och de nämner också båda partiet Nyans som då eventuellt skulle kunna tänkas, i en hypotes, vara stark i de grupper som inte röstar eller eventuellt skulle kunna mobiliseras. Så jag tänker att det kan bli viktigt inför framtida val, om inte annat.
Ja, vår nyans, det gick väl inte jättebra för nyans som alla trodde. Det var mycket, mycket prat om nyans innan.
Mm.
Men vad nyans visar är väl att det finns en möjlighet. Om man kampanjar och visar sig i de här områdena så finns det väljargrupper att fånga in.
Mm.
Vad de andra partierna kan lära sig det är ju att närvaro spelar roll. Och det är ju klassiskt. Om man inte kampanjar eller närvarar på platser kan man ju heller inte räkna med att få några väljare.
För min del slog jag vad om en god flaska vid att nyans inte skulle få några kommunala mandat. Och det vann jag. Mm. Men nästa gång är jag inte lika säker. Faktiskt. Ni sitter med långa dataserier. Var det någon av trenderna från tidigare val som bröt i med 2022 års val där vi liksom ser en eventuell vändning att det kommer gå åt andra hållet?
Ja, valdeltagandet är väl det viktiga då, har vi redan pratat om. Att det här var ju... Valdeltagandet har ökat 4 val i rad och gick nu tillbaka. I och för sig från en enormt hög nivå. Så att vi befinner oss fortfarande i världstoppen när det gäller valdeltagandet. Annars är det väl svårt att se... Ja, det var ju ett av de jämnaste valen. Det brukar inte vara riktigt så här fruktansvärt jämnt som det var den här gången. Och frågan är om vi får uppleva det någon mer gång i livet. Att det blir en sån dramatisk valvaka som det blev.
Mm. Det blev det verkligen. En fråga också. Jag antar att liknande forskningsprogram finns i andra länder. När ni jämför med nordiska kollegor exempelvis, finns det några skillnader? Nu mycket prata om där Sverige ligger annorlunda, eller ligger före eller efter Norge, Danmark, Finland exempelvis.
Och det finns en hel del. Vi skrev en bok för några år sedan om nordiska väljare, Nordic Voter. Och det finns en del intressanta skillnader. En sån som jag kan ta det är hur dåliga svenska väljare är jämfört med danska och norska och finska väljare att själva vara med och kampanja.
Mm.
Det vill säga försöka påverka andra eller ens undra hur andra väljare röstar. Så väljarna i Sverige är väldigt passiva när det gäller att själva liksom delta i kampanjer för någon sida eller något politiskt parti. Så vi verkar ha generellt sett en helt annan inställning till hur vi själva agerar i valrörelser. Att vi låter varandra vara mycket mer i fred med partivalet än vad till exempel danska, norska, finska väljare gör.
Mm. Vi ska ta och avrunda. Jag tänkte bara fråga. Nu har vi ett Europaparlamentsval nästa år. Kommer vi ut för resultatet där kunna utläsa någonting om hur det går i riksdagsvalet? Vad brukar det finnas något sånt samband?
Ja, våra Europaparlamentsval brukar ju bli ganska nationella tillställningar som inte handlar så där jättemycket om EU. Så att det finns väl goda chanser att det blir liksom en temperaturmätare på hur väljarna tycker att Tidöpartierna har skött sig under det här de första månaderna det kan handla om. Ofta den gamla sanningen är ju att de stora partierna gör sämre ifrån sig och väljare är lite mer experimentella och gillar att rösta på små partier. Vi har sett både Junilistan, Feministiskt initiativ, Piratpartiet och så vidare.
Mm.
Men i takt med att Europaparlamentsvalen har blivit, det är ju 7:e gången vi har ett Europaparlamentsval i Sverige. Dynamik i dem, jag har en känsla att de fungerar mer och mer som ett normalt mellanårsval. Mer nationaliserat. Men det återstår att se, det är kul att se att det verkar finnas en början på en valtemperatur redan nu. Med intresse för vem som ska kandidera. Vi har sett utspel både från Liberalerna och från Sverigedemokraterna som siktar mot Europaparlamentsvalet. Mm. Och det är tidigare än vad jag har upplevt någon gång innan.
Du, en sista fråga. Valforskare, vi får inte påfyllning av data så ofta eftersom vi inte har val så ofta. Vad tittar du på för andra siffror och serier som hjälper dig att förstå hur opinionen utvecklas? Eller om du gör det?
Ja, nej, men vi har ju en hel del datainsamlingar under mellanvalen också. Och det är ju därför som institutet kom till för att fylla det behovet av mellanårs mellanvalsmätningar. Så att vi har ju de årliga SOM-mätningarna som SOM-institutet gör. De är ju väldigt viktiga för att kunna följa trender i väljarbeteende, särskilt när vi ser en sån dramatisk förändring av det politiska landskapet, så kan vi inte vänta 4 år i taget, utan vi måste studera de här sakerna under resans gång. Särskilt när vi har det här parlamentariska läget, nya samarbetsmönster växer fram och så vidare. Så det är väl det viktiga forskningsmaterialet som vi har.
Och det kan även lekmän hålla koll på via era skriftserier och seminarier.
Ja, nej, men vi publicerar ju alla möjliga rapporter. Allt från faktablad till rapporter, till bokkapitel, till internationella tidskriftsartiklar. Så att, men man kan ju börja med att ladda ner boken Väljarna avgör, som kom för några veckor sedan.
Det tycker jag verkligen man ska göra. Stort tack Henrik Ekengren Oskarsson för att du kom till podden idag.
Tack så mycket.
Tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas ni tyckte det var intressant att lyssna på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag vill också passa på att beklaga dagens ljud som inte är av bästa kvalitet. Det beror på omständigheter som jag inte riktigt rådde över. Men jag ska berätta på fredagspodden imorgon alla mina vedermöden och hitta en bra studio idag. Men jag hoppas ni tyckte det var intressant i alla fall. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens förmodligen hårt prövade producent, det han har varit, heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.